En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
På ett brutalt och skoningslöst sätt så tar Sveriges EM slut efter straffrysaren mot England. En era är över. Du lyssnar på Sportbladets fotbollspodd Fan Plus med mig, Anna Rydén, Frida Fagerlund och Anton Johansson. Och vi ska försöka snacka ner matchen och allt det som hände i den. Från Sveriges 2-0-ledning till hur England kom tillbaka och så hela den där berg- och dalbanan till straffläggning. Dessutom så var det ju sista matchen för Peter Gerhardsson som förbundskapten. Det var det sista vi såg av Linda Sembrant och frågan är om det var det av Kosovare Asllani också. Ja, vi har mycket att snacka om och vi ska försöka ta ner det på bästa sätt trots att det är mitt i natten. Så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Ja, bilen rullar från Letzigrund genom ett mörkt Zürich och just nu känns det väldigt, väldigt mörkt ändå. Det var en tung förlust för Sverige. En straffrysare. Anton, Frida, hur mår ni efter den här berg- och dalbanan får man väl ändå säga att kvartsfinalen var?
Ja, det blir ju extra svårt att summera eftersom att det är en match med två halvlekar som har helt olika ansikten. Sverige kliver ut och gör en av de bästa halvlekarna man har sett under Peter Gerhardssons tid som förbundskapten. Det som dras eller kommer till minnes är ju såklart matchen mot USA i OS där de också verkligen klev ut och bara visade vem som bestämde. Och det var precis det de gjorde här mot England också som knappt skapade någonting. Ja, Jennifer Falk har ju, hon får väl fingertopparna på något avslut där från Hempe är det väl, men i övrigt så hade ju Sverige full kontroll på läget, hade kunnat göra ännu fler mål och med facit i hand så är det ju väldigt trist att de inte får in ytterligare något mål för att där i andra halvleken. Jag satt och tänkte att varför gör inte Sarina Wigman några byten? Hon väntade ju ända till den 70:e minuten innan hon gör förändringar och det är ju de här förändringarna som får betydligt större tryck mot det svenska målet. Intensiteten ökar och faktiskt redan när Lucy Bronze drar in den där reduceringen så det kändes inte bra i kroppen. Det kändes som att nu kan det nog bli riktigt otäckt. Sen tycker jag ju att Sverige ändå kommer in i det där i förlängningen och kanske till och med är det bättre laget, men nej, den här straffläggningen den ville sig inte. Det ville sig mot USA i VM 2023 med minsta möjliga marginal och nu var det marginalerna emot dem.
Ja, det får man väl lugnt säga. Men vad är det som gör att man inte lyckas stänga den här matchen tidigare? Och därför, som du är inne på Frida, i alltså 75:e minuten står det fortfarande 2-0 till Sverige. Sen kommer det ju några ödesdigra minuter som gör att det helt plötsligt är 2-2.
Ja, vad är det? Det går ju att peka på... Hade Rolfö satt det där i slutet av första, det är 3-0. Då hade det kanske varit då England. Det går att peka på massa sådana små saker. Eller snarare så här, man kan... Det går egentligen kanske inte att peka på. Det märks att klockan är 02:26 när jag pratar här nu. Nej, men Sverige hamnar ju lite lågt. De gör ju det. Och England trycker på. Och när man gör 2-1 så... Alltså när Bronze reducerade. Det känns ju som att nu går det... Det känns inte bra. Frida var inne på det. Det känns som att det kunde gå åt. Ursäkta språket helvete. Vilket det gjorde. Och... England kommer loss på kanterna mer och mer. De skickar in, det är två inlägg som de skickar in och får in. Så det är väl där Sverige tappar i matchen där på slutet av andra.
Ja, det finns ju framförallt en skillnad mellan England och Sverige. Och det är ju att vi har pratat om att Sverige har fått en betydligt större bredd i sin trupp. Men England har en, ja, de har förmodligen den bredaste truppen i det här mästerskapet. Visst Spanien, då får man väl kanske räkna bort det i det fallet, men sett till vad Sarina Wigman kan slänga in för spelare så är det kanske inte jättekonstigt att England lyckas kvittera, men man hade väl önskat att de inhopparna som kom in för Sverige att de hade gjort lite större avtryck själva. Nu blir det mycket att man bara tjongar iväg bollen, man hittar inte riktigt passningarna på samma sätt som man egentligen var helt felfritt i under första halvleken. Och det kan ju naturligtvis spela in då att man blir lite trött, man kanske får lite panik också av att England börjar hitta fram till de här lägena. Men det är väl det i så fall som jag ser det, där man hade önskat att Sverige hade kunnat kräma ur lite extra kvalitet ur sina spelare.
Ja, för det känns ju som att Peter Gerhardsson inte alls får den utväxlingen av sina byten som han hade hoppats på. Han har ju pratat väldigt mycket om sin slutelva och så vidare. Men Sverige tappar ju matchen där på några minuter och sen så lyckas man ju inte heller med bytena. Det som gör mig lite förundrad över bytena som görs, det är ju under straffläggningen sen, när man ser vilka som kliver fram och inte. För flera av de inbytta är ju bland de som inte hinner lägga, trots att vi hinner gå förbi de fem första straffläggarna och så vidare. Det tycker jag förvånar mig lite, att man inte byter in någon som man känner att den här kommer vara säker från straffpunkten. Eller vad tänker du om byterna och effekten och det som de säger på straffläggningen, eller som det innebär på straffläggningen?
Ja, alltså först och främst så ställde jag ju frågan rakt ut till Gerhardsson på hans presskonferens, att var det någon som öppet sa nej, jag vill inte lägga en straff? Och det sa han att så var det inte, utan spelarna hade haft ett möte där man hade bestämt att det kommer vara upp till ledarna att sätta 1-11 på vilka som ska slå straffar, beroende på då hur slutelvan ser ut. Så att det var alltså så man fördelade det. Sen kan man tycka att det är märkligt att en sån som 18-åriga Smilla Holmberg är den som kliver fram istället för, ja, men en sån som Lina Hurtig. Visst, nu hade hon tur mot USA att den där straffen faktiskt satt, och vi vet ju också att hon nästan har haft lite så här posttraumatiskt stresssyndrom efter den händelsen, och att hon absolut inte var sugen på att lägga någon straff. Men att inte hon eller Jan Nogi eller Rebecca Blomqvist, att inte de kliver fram, utan att det är Smilla Holmberg. Gerhardsson menar ju att Holmberg är extremt duktig på träning just på att lägga straffar. Men jag kan inte låta bli att tänka lite grann på vad Gareth Southgate gjorde i herrarnas EM-final, när det är EM 2021 på hemmaplan. När han alltså skickar fram, ja, men tre väldigt unga killar då, Bukayo Saka, Jadon Sancho och Marcus Rashford. Alla de tre missar sina straffar. Så jag tror så här, att det är ganska våghalsigt att släppa fram en sån ung spelare. Ingenting emot Smilla Holmberg, för hon har gjort ett väldigt, väldigt fint mästerskap. Hon halkade ju in i den här truppen i sista sekunder och har verkligen visat framfötterna. Men om det är något man ska ha invändningar emot, så är det kanske den där straffuppsättningen, straffläggaruppsättningen. Även om det såklart fanns andra straffskyttar som också missade, det ska man inte förglömma. Det var ju absolut inte bara Smilla Holmberg.
Nej, och det var ju flera av spelarna som vi fick prata med efter inne på, att man ska komma ihåg att vi var fler som missade. Jennifer Falk var en av dem som sa det, som ju faktiskt var en av dem som missade en straff. Det var ju nästan som man började undra, men hallå, vem ska hon gå med bollen till nu? Det kom liksom ingen och mötte henne. Nej, det var ju så att den svenska målvakten hade fått frågan om att slå den, och hade bestämt sig att skulle hon få frågan, ja, då skulle hon säga ja. Och hon hade tränat på det igår, och det var då hon var inne på att hon hade bestämt sig vad hon skulle slå den också. Tanken var ju givetvis inte över, utan bara att hon skulle lägga den högt, men dra den över. Och Sverige hade ju chansen några gånger att avgöra med sin straff istället. Jag tycker det är lite märkligt sen nu. Ja, visst, jag förstår att man har rangordnat spelarna 1-11 då från ledarhåll, men att man inte ser till att då, ja, men om Smilla Holmberg känns het, låt henne få chansen att vinna matchen istället. Nu får hon ju bara chansen att förlora den när hon kliver fram, eller då hålla kvar Sverige i det hela. Där
håller jag med dig helt. Det är en jäkla mental skillnad på att vinna, att ha möjligheten att vinna en match, eller att ha möjligheten att förlora en match, så som det blev för henne. Jag kan bara tänka mig, om man hade satt sig i den situationen själv, att tankarna snurrar nog olika om man har chansen att avgöra kontra om man har chansen att, som det blev nu, att om jag missar så förlorar man. Men angående det där med byten och slutelva, typ sådana som att Janogy och Hurtig hamnade efter, de var ju nog, då var ju nog inte straffade i åtanke. Alltså eftersom de byttes in ändå mot Aslani och Rolfö där i andra halvlek som säkert inte hade 120 minuter i sig. Men sån som Rebecca Blomqvist, som, jag vet inte hur många minuter det var kvar då hon byttes in. Det var väl 5 minuter kvar av förlängningen mot Stina Blackstenius. Och där känns det ju som att där luktade det ju straffar vid det tillfället. Men Rebecca Blomqvist lägger ju ingen straff, och hon var ju, det var Janogy som skulle lägga straff efter Smilla, sa Janogy. Så att, jag menar, Blomqvist var uppenbarligen väldigt långt bak på hackordningen där. Ja, lite märkligt byte.
Jag tycker det känns jättemärkligt. Sen var ju Stina Blackstenius inne på att hon hade sagt till Gerhardsson om en känning, att hon hade börjat få ont. Hon stod med en ganska kraftigt lindad vad, tror jag det var, i mixade zonen efter. Så att hon var ju inte helt fit. Men att man inte då slänger in någon som man känner kan slå en straff. Sen så vet man ju att, alltså,
det var inte så många att byta in heller.
Nej, alltså, och spelarna har ju varit inne på det här att det går liksom inte simulera på träning hur det är i ett sånt här läge att kliva in och slå en straff med all den mentala anspänningen som blir och sådär. Jag menar, vi har ju sett Filip Angeldal dundra in straffar för, kliver ju fram först för svensk del och är en av dem som inte sätter sin straff. Jag tycker det var lite märkligt hur extremt mycket jag hamnade ju liksom i den mixade zonen in till de engelska journalisterna som pratade med de engelska spelarna, och det var väldigt mycket vad de hyllade Hannah Hampton under straffläggningen. Men det känns väl ändå som att Jennifer Falk var bättre i straffläggningen än vad Hampton var, eller? Är jag ute och cyklar?
Ja.
Ja, nej, jag håller med, alltså Jennifer var ju, hon var ju makalös i straffräddningen. Nu var det alltså Hannah Hampton som fick utmärkelsen som matchens lirare. Och då har man ju grävt djupt, höll jag på att säga. Men det blev väl kanske så efter en straffläggning. Det enda som solkar ner det hela är väl kanske då att Falk kliver fram och tar en straff själv. Men å andra sidan, hon är ju faktiskt en bra straffskytt vanligtvis. Så att man kan ju ändå ha förståelse för att, ja, men för att det blir på det sättet. Men ja, jag vet inte, det var vad som Gerhardsson sa också, att många, eller de flesta av de här spelarna slår ju kanske 1-2 straffar om året i sina klubblag. Alltså som straffar som verkligen betyder någonting. Och det märktes väl på kvaliteten av lag. Det var ju inte som att de engelska spelarna dundrade in dem. Lauren James var ju en av de spelarna som missade dessutom. Men ja, det känns, det här är nog... jag försökte tänka lite, det är svårt så här på slutsignal kanske, men det här är ju, jag tror att det här är den mest smärtsamma förlusten i en fotbollsmatch som jag någonsin har upplevt. Alltså det är, ja, det är ett par så här som kommer till minnes som också var riktigt tunga, men just den här att man var så fruktansvärt nära, och med tanke på att det hade varit öppen gata till finalen i stort sett, eller åtminstone att man hade fått möta ett så pass överkomligt motstånd som Italien, det gör att det känns ännu värre. Också på det så är det Petter Gerhardssons sista mästerskap. Det här, han säger att det kommer ta tid för honom att smälta, men det kommer ta mig tusen ta tid för mig också. Jag vill typ inte ens stanna kvar, så känner jag lite grann just nu.
Nej, det känns ju som att man behöver några terapitimmar efter den här matchen. Det är ju lite samma känsla som efter OS-finalen, där man ju också kände att det här är gången man ska vinna guld, när Caroline Seger kliver fram och bara ska sätta dit den. Det var ju en match som Sverige också borde ha vunnit efter full tid egentligen, där man åker på ett straffmål till kvittering som sen tar fram det till den där förlängningen, och också en oerhört smärtsam straffläggning. För där kände man ju också, där var ju vägen upplagd, för Kanada hade lyckats slå ut USA i semifinalen, så att man skulle ju inom citationstecken bara ställas mot Kanada i den där finalen. Det kändes ju nästan lika utrullat med en röd matta, åtminstone fram till final den här gången, i och med att, ja, visst, Italien vann mot Norge i den första kvartsfinalen, men det var ju Norge som inte imponerade överhuvudtaget, och Italien hade ju Sverige varit favorit emot. Man mötte dem för inte så länge sedan. Då kastade ju Peter Gerhardsson om rejält i startelvan och hade en Felicia Skröder till exempel i rollen som tia. Och det var ju där som Milla Holmberg debuterade i landslaget och sprang sig hela vägen hit till Schweiz, till Zürich, till den här straffsparksläggningen. Och det har ju riktats en hel del kritik mot att man skickar fram Smilla Holmberg i det där läget. Jag förstår att det är svårt för er nu. Det matchen är ganska nyss slut. Det är fortfarande natt efter vinsten. Men hur summerar ni Sveriges mästerskap i Schweiz?
Det kommer vara ett mästerskap som man tänker, det finns ju vissa sådana som man tänker på, att vad som skulle ha kunnat hända liksom. Du var inne på det där med liksom, hade man bara tagit sig förbi det här, så hade det ju varit Italien stor chans att ta sig till final. Man leder i 80:e minuten, eller ja, 78:e eller vad det var, med 2-0. Man torskar på straffar. Man har chansen att avgöra straffläggningen. Det är liksom, det kommer vara en av de här som bara rycktes ifrån en. Som OS 2021 och herrarna 2004, när man bara skulle, alltså, hade man tagit förbi Nederländerna i straffar liksom. Sån typ av mästerskap. Men överlag så har det ju varit, fram till matchminut 78 i den här matchen, så har det ju varit, Sverige nästan varit det lag som har imponerat mest i hela mästerskapet. Det har varit ett mästerskap där jag tycker att Angeldal har liksom, hon har alltid varit bra, men nu fatta folk hur bra hon är. Hon är en otrolig spelare. Nathalie Björn kanske var under 2 veckor, jag vet inte om jag tar i från tårna, men kanske världens bästa mittback. Hon var i alla fall bäst i turneringen. Rytting Kaneryd har ju varit, liksom, haft en otrolig säsong i Chelsea. Alltså, det är flera spelare som verkligen har visat att liksom, Sverige kommer fortsätta ha världsspelare, och Sverige kommer fortsätta att vara ett lag att räkna med. Men det hela har ju såklart en väldigt bitter eftersmak.
Ja, och Frida Peter Gerhardsson får ju liksom avsluta sin tid som förbundskapten med det sämsta resultatet under hans mästerskapskarriär här som just förbundskapten. Han har ju tagit Sverige till semifinal i samtliga mästerskap tidigare. Hur summerar du det här mästerskapet för blågult?
Ja, det är ju orättvist, är det inte?
Det känns fruktansvärt orättvist faktiskt.
Ja, jag tror säkert du känner liknande känslor som mig också, för att jag vill inte göra det här för mycket om mig själv. För det handlar inte om mig överhuvudtaget. Och jag förstår ju också att min roll som journalist är att granska Peter Gerhardsson och kritisera honom när det behövs. Och ställa frågor om exempelvis då varför han skickade fram en 18-årig straffläggare. Men jag tror också du kan hålla med mig om att man har ändå hängt med på den här resan, och den har varit väldigt lång. Den har varit 8 år, och man var ganska ung och oprövad när han blev förbundskapten. Och sen har man liksom fått hänga med på den här utvecklingen då. Man har sett honom bygga det här kollektivet. Man har sett honom ge förtroende till sådana spelare som Kosovo Asllani. Magdalena Eriksson är ju en annan spelare som också har haft en väldigt viktig roll. Stina Blackstenius inte minst. Och att det då liksom aldrig riktigt fick nå ända fram, det kan jag tycka känns lite tungt. För att även om han har sina kritiker, och det vet man ju inte minst av att man har en mailinkorg och att folk tycker och tänker om honom och hans beslut, och det finns säkert en hel radda grejer som han själv också ångrar, sett till då han hanterade vissa matcher och byten och sådär. Men överlag har han gjort ett väldigt, väldigt bra jobb, ska man komma ihåg. Alltså, han tog över ett landslag som i stort sett saknade en riktigt tydlig identitet, och han satte den identiteten med de här spelarna nu som har blivit lite grann till åren, många av dem, och det är inte säkert att de kommer finnas med i en ny trupp under Tony Gustafsson härnäst. Så att ja, jag tycker väl just därför att det är väldigt det kommer att vara tungt. Det är nästan så att jag inte vill prata om den här matchen. Det är nästan så att jag bara vill, jag vill lägga den här bakom mig och aldrig mer tänka på det igen, för att ja, så jobbigt känns det just nu.
Ja, lycka till med att aldrig mer tänka på det. Den kommer nog tyvärr hemsöka dig en och annan gång, är jag rädd. Det som jag tyckte var tungt att se ikväll också, det var ju scenerna, men inte bara de efter, när man ser alla i tårar efter att den här dramatiska straffläggningen är över. Det är också att jag satt och sneglade ner mot bänken under den andra halvleken, och när man ser en sån som Linda Sembrant som knappt, alltså, och hon stod upp så ofta, man såg hur mycket det betydde för henne, för det här innebär ju också slutet för henne i landslaget. Om det betyder slutet för Kosovare Aslan i landslaget, det vet vi faktiskt inte helt säkert än. Jag ställde den frågan till henne om hon har gjort sin sista landskamp än eller inte, för hon hintade ju om det när Sverige kvalificerade sig till EM. Då sa hon att ja, EM blir mitt sista mästerskap. Sen så har ju lite gläntat på dörren kring att ja, men det väntar ju ett Nations League-slutspel, kanske att det kan bli. Och sen så har en säsong kvar med London City Lionesses. Det kontraktet kommer ju spela ut, kommer hon fortsätta i landslaget under den tiden? Återstår att se. Och vi har ju en Marika Romanski Lyfors som bland annat tillsammans med lagkamraterna ska försöka övertala Kosovare Aslan att stanna kvar. Vi får väl se om det där lyckas. Det krävs väl kanske att Tony Gustafsson har en central roll för henne i sitt landslag, om hon ska fortsätta eller inte. Har han inte det, så kan det här ju mycket väl ha varit det sista vi såg av en svensk lagkapten också. Och det tycker jag känns tungt, att det blir den här typen av slut för några som har varit med så himla himla länge.
Ja, nej, det är bra sagt. Jag satt också och tänkte lite på det här. Vem ska lyssna på den här podden? Vilka sadister i så fall, att man liksom vill återuppleva det här igen. Alltså, era galningar. Det blir mina sista år här.
Ja, där rundar Frida av. Och vi gör väl det. Anton, har du några visdomsord så här på slutdampen 02:45?
Har jag någonsin haft några visdomsord?
Så jag har en hel lista med citat som du har sagt.
Ja, men jag vet inte hur visa de här. Nej, jag 02:45, så ja, det är en ny dag imorgon. Solen går upp imorgon också.
Jag kan tillägga att Anton under första halvleken fick ur sig att titta där kommer Jonna Bolt. Så det fanns ett ögonblick där till och med Jonna Andersson liksom såg ut som en, ja, men som en Usain Bolt i toppform.
Ja, allt såg ut att gå vägen, men så blev det inte. Men som sagt, solen går upp imorgon.
Det gör den, solen går upp i öster. Det är mycket härligt att veta att den alltid gör det. Och vi har ju ett mästerskap kvar. Vi ska väl försöka landa det någon gång framöver. Så vill ni hänga med då, om ni orkar, mer av den här fotbollssommaren som tyvärr är över för svensk del, se till att prenumerera på FanPlus i ett poddflöde, så kommer vi tillbaka med kanske lite skarpare analyser och lite mer genomtänkt kring vad Sverige egentligen har gjort här framöver. Vi kommer följa hur det går i de andra matcherna, men vi kan konstatera att Italien får möta England i semifinal och Sverige får åka hem.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.